Radio Play.
Hjärtligt välkomna till Rockbrunchen Uncut med mig Mick Picaeli.
Och med mig Ian Haugland.
Ja, du, hur har du haft det sen sist?
Ja, jag tycker det har rullat på ganska bra som vanligt kan man väl säga, förutom vanliga krämporna. Men jag tycker vad man är kvar i lite grann, det är ju framförallt nakna bröllopet som vi höll här på Rockklassiker. Rockklassikers nakna bröllop helt enkelt.
Just det, ett mycket trevligt par från Skåne som gifte sig här kan man säga, och du var pastor.
Ja, precis. Jag fick vara iklädd alltså pastors särk. Kände mig lite grann som jag vet fan, någon svart Jesusfigur på något vis.
Ja.
Naken under var jag faktiskt. Eller jag var inte helt naken, men i alla fall delvis.
Mm.
Ja. Och du var ju kantor också och fick spela.
Jajamensan, jag satt där på scen och spelade. Du, alltså, tänkte på det. Blev det liksom distraherande för dig när du skulle då viga det här paret? Eller du sa faktiskt några väldigt fina, välvalda ord till dem. Hade du problem med var du skulle titta eller var du inte skulle titta? Eller
ja, egentligen inte. Alltså jag gick ju de funderingarna och lite grann ångesten för det där själv. Du vet att, ska man kunna hålla sig för garv? Du vet, nakna människor, det blir en sån här spänd situation. Så här, nu får jag inte skratta, så börjar man garva till exempel. Lite det funderade jag på. Sen också det här med att, som du säger, vart ska man kolla? Liksom, de är nakna där va? Mm. Men jag kom på ganska snart att om jag har på mina läsglasögon så ser jag ingenting längre än en halv meter från mig. Vilket var till hjälp. Så att det enda jag såg var faktiskt mina stödfraser, det som jag skulle säga då, under själva ceremonin där. Så att, jag klarade mig ganska bra på det viset då.
Ja.
Och du då, Mick, du satt ju där vid synten och spelade fugor. Hade du svårt att veta vart du skulle hålla ögonen?
Alltså jag satt ju precis bakom brudgummen då, som stod med ryggen, eller stjärten kanske man ska säga, mot mig. Så att där hade jag ju bra blick, men framförallt det innebar ju också att jag hade ju bruden i sin fulla prakt.
Framsidan då? Som,
precis. Ja. Och jag måste säga att jag...
Löpsedeln, så att säga.
Inte så att jag tittade på henne hela tiden.
Nej.
Men ögonen drogs ju liksom automatiskt dit på något sätt.
Ja, ja.
Hon stod ju ändå där naken, frivilligt. Så att, men jag tittade ju lite grann. Det gjorde jag. Men det kändes inte fel på något sätt.
Nej.
Jag kände inte att det var fel. Jag kände att det var ganska naturligt att man ibland tittade på dem. Och självklart är det ett par nakna bröst och en hel kvinnokropp, så det blir lätt att man tittar dit.
Ja, men alltså, jag tror egentligen så är vi är födda nakna inför skaparen, alla människor, och jag skulle ju tro att det är väl där någonstans det hela började, så att det är väl reptilhjärnan som talar sitt tydliga språk där, att man kanske känner att det är lite bara avspänt och naturligt på något vis.
Jo, men det kanske finns andra tillfällen när ögonen drar sig till ett speciellt ställe på en annan person.
Ja.
Inte nödvändigtvis för att de är nakna, utan kanske för att de har något speciellt, ett stort födelsemärke eller en vårta någonstans i ansiktet, eller
är
vindögda och sådär. Liksom, har du
brett mellan framtänderna, vad det nu kan vara för någonting.
Ja.
Det där är ju lite svårt. För att jag kan känna så här också. Om man tittar bort, om en människa liksom har, låt säga att han stod jävla vårta på kinden som ser ut som ett körsbär som håller på att explodera. Om man då liksom tittar bort så här lite medvetet, då kan ju det också tolkas som att, aha, nu vill han inte titta på mig för att han störs av den här. Du vet att det blir en antigrej sådär på något vis. Va? Mm. Självklart är det ju svårt att liksom. Men jag brukar faktiskt stålsätta mig i de här lägena när det är just sådana här skönhetsskavanker eller vad vi ska kalla det för. Liksom. Mm. Jag brukar alltid titta på nästippen faktiskt.
Jaha.
För då är det ju liksom, då har du fångat blicken i centrum. Liksom. Så det spelar ingen roll om vad det är som växer och gror och droppar och vad som är skevt och skankt runt omkring. Liksom.
Ett annat scenario är ju om du till exempel har en väldigt storbystad kvinna med en, låt oss säga, en ganska djup urringning.
Ja. Ja, tack. Fortsätt.
Nej, men hur gör du då? Om du så att säga, inte bara att du går förbi henne, du ska prata en stund med den här människan. Låter du blickarna gå ner och låter henne se att dina blickar går ner mot behagen, mot dekoltaget?
Jag säger så här, om dekoltaget visar mer än det döljer, så att säga, om du vet, så att man verkligen ser att det här är ju ett riktigt toast rack liksom. Då kan jag nog faktiskt tillåta mig att titta faktiskt. För då antar jag att då vill hon väl att man ska kanske titta på vad som är på utställningen, så att säga, va? faktiskt. Men det är klart att, ja, det är lite känsligt också. Samtidigt känner man sig som en gammal snusgubbe givetvis när man tittar på det. Men jag tror inte att tjejer som stolt visar upp det på det där viset, jag tror inte de skäms inte över det. Jag tror inte de är så knussliga på det.
Nej. Jag vet att en bekant till mig som känner Jill Jonsson.
Ja,
ser du till henne?
Ja, henne har faktiskt sett naken en gång.
Va?
Jo, vi spelade på ett sånt här företagsfest för länge sedan. Ah. Och jag ska gå in i omklädningsrummet. Visste inte exakt vart omklädningsrummet låg, så jag bara tog, ja, det ligger där borta, var någon som pekade. Okej, så jag gick till, slät upp dörren. Då står Jill Jonsson där precis och ska byta kläder. Uppsträckta armar och ja, naken på överkroppen, så man såg hela... Oda,
jaha.
Fan. Jävlar, men det var... jag vet inte, jag hasplar väl ur med någonting så här att, oj, jag ber om ursäkt. Ja, det var ingen fara, tyckte hon så här. Hon var jättetrevlig och log brett.
Och stod fortfarande liksom så.
Ja, du vet, och bara stod två. Oj. Ja. Arla mjölkcentral, kom och mjölka.
Ja. Nej, okej. Får jag backa tillbaka lite till det jag tänkte säga? Men vad kul att du har sett henne naken.
Det tycker jag också, faktiskt.
Fan, var jag någonstans nu då?
Tappa tråden där, eller?
Ja, totalt. Ja. Jo, men jag vet att hon vid något tillfälle när min kompis stod och pratade med henne. Och de hade stått och pratat ett tag. Så efter ett tag så sa hon, hallå, här är ögonen.
Ja.
Liksom, titta med ögonen, inte här. Liksom. Men det är lite skönt liksom, med folk som tar det på ett sånt sätt igen.
Ja, det är det. En lösning med den här problematiken kan ju vara att tjejen då liksom... att med gravt dekoltage målar två ögon, en på varje tutte liksom, och så har man på solglasögon med två tuttar på liksom, så att...
Ja, det är en jättebra idé. Ja. Men då måste vi försöka sälja in någonstans. Ja. Har du någon gång haft det här problemet att du pratar med någon som är vindögd, alltså som
ja,
skelar?
Ja,
och så har man lite dålig koll på vilket öga det är man ska titta på.
Ja, precis. Det är lite svårt också.
Ja, men jag brukar vara ganska snabb på att hitta rätt öga. Ja. Men det finns en person som jag känner som är lite speciell. Mm. Jag har aldrig frågat honom om det här. Men han, alltså, så fort jag har hittat ögat, okej, okay, det där är ögat han tittar på mig med. Så efter ett slag under vår konversation
så har det förändrats?
Ja, då förändras det. Ah, shit, nu är det andra ögat. Okej, okay, hålla det då liksom. Och så tillbaka igen. Så. Det är lite lustigt, jag har inte frågat om varför. Sen finns det ju människor som skelar och som märker att man har svårt att koncentrera sig på vilket öga det är som gäller.
Ah.
De brukar säga, det är det här ögat som gäller. Liksom.
Jaha, det har jag faktiskt aldrig varit med om, men intressant observation.
Mm.
Du, det där var ju ett jävla intressant snack, Mick, men nu är det väl dags för det här, va?
Pest eller kolera?
Det var så sant.
Vad har chefen kommit med för tokerier idag?
Jo, ser du. Då låter dagens pest eller kolera så här. Att den ena av oss blir ihop med den andras dotter. Eller att vi måste sova under samma täcke minst 5 nätter i veckan för all framtid.
Ja, vem ska börja då?
Ja, du. Alltså, jag måste bara klargöra det här. Det är alltså att... antingen så får jag sova under samma täcke som du 5 dagar i veckan.
Ja.
Eller så ska du bli ihop med min dotter.
Ja, och kanske idka samlag, du vet. Och ligga i flickrummet där du hör, ligger Haugland där och bökar.
Men det är inte så att jag liksom säljer min dotter. Alltså, så, utan
nej,
det är ändå...
ja, jag blir din svärson.
Svärson. Alltså, det här, jag ska bekänna en sak faktiskt. Ja. Det här kan låta väldigt absurt, men jag skulle kunna tänka mig båda två grejerna. Alltså. Jag tycker inte att jag skulle inte ha något emot, jag skulle kunna sova under samma täcke som du 5 dagar i veckan. Alltså, det är klart, jag skulle kanske sakna min tjej och sådär, men... Ja. Men
det är rätt mjuk och fin, jag brukar raka bröstet också. Så
nej, men alltså, och sen så tycker jag... tycker du är en fin människa, så att på så vis skulle det liksom inte vara så farligt. Jag ser inget ont med att du skulle vara tillsammans med min dotter egentligen. Det skulle vara roligt att kalla dig för svärson också, tycker jag.
Ja, svärfar. Svärfar min. Ja, jävlar vad bisarrt. Ja, nej, men alltså, ja, men du måste ju välja något nu då.
Okej. Okay. Ja, då väljer jag att att du blir min svärson.
Okej.
Ja. Så slipper jag liksom ligga där.
Ja, och gnidar mot mitt nyrakade mansbröst.
Ja, trevligt i och för sig.
Ja. Nej, men vi har ju faktiskt, bara som en parentes, vi har ju delat säng vid ett antal tillfällen. Med,
det har vi faktiskt gjort. Inte bara rum, utan även säng faktiskt.
Ja, precis. Mm. När vi höll på att spela in Final Countdown-plattan, va?
Just det.
Och vi hade vår avslutningsfest där. Vi delade hotellrum, hade avslutningsfest. Och det sista vi gör, du och jag, innan vi går och lägger oss, det här var ju ett dubbelrum då från början givetvis.
Mm.
Det är ju att vi tar ett varsitt sån här tandborstglas, stort jävla dricksglas med vodka.
Ja, den skulle ta slut helt enkelt.
Precis.
Och
skålsprit, sa vi bara. Vi var redan apfulla.
Ja, vi kunde inte säga annat än skålsprit.
Nej.
Och på morgonen så vaknade jag av att det känns trångt vid fotändan. Och där ligger Ian Haugland naken i fosterställning.
Ja, precis.
Och sover.
Jag vaknade också till där och tänkte, fan vad trångt det var. Så tittade jag, då ser jag min säng alldeles bredvid.
Mm.
Då inser jag att jag har ju krypit över till dig och lagt mig där, för att jag spydde ju ner hela sängen.
Just det.
I sömnen. Alltså jag hade ju kunnat gjort en rock'n'roll, ett rock'n'roll-sorti där förvisso. Men så att det var ju därför, och då hamnade vi i samma säng där.
Mm.
Sen tror jag att vi också någon gång slut på 80-talet delade hotellrum. Då hade vi ju faktiskt två tjejer på rummet också som vi, jag tror, idkar vi utbyte?
Ja, det minns jag faktiskt inte.
Jag vet att jag var fram och kände lite grann på din i alla fall. Jag tror att du
på,
kanske...
På min vad?
Alltså på din tjej.
Alltså, ja, på min tjej. Ja, ja, mysigt.
Ja, jag tror att det var lite kul. Jag har en lång parentes där, men i alla fall. Och sen att du skulle då vara, att jag då skulle bli din svärfar.
Mm.
Ja, men jag känner ju precis samma sak. Alltså, jag kan inte tänka mig en bättre pojkvän eller man till någon av mina döttrar. De behöver någon, en trygg hand, en trygg man som kan ta hand om dem helt enkelt. Så att, jag säger väl detsamma då.
Ja.
Välkommen i familjen.
Detsamma.
Det här är listan.
Ja, visst är det dags för listan här i Rockbrunchen, och dagens lista lyder enligt följande: några av tidernas hårdaste filmrepliker.
Follow me. You are not a god.
Why don't you pull the trigger and find out?
Och det här var ju alltså en dialog, får man väl säga, från filmen Young Guns 2.
Ja, med Kiefer Sutherland och, vad heter den andra?
Emilio Estevez.
Just det, just det. Mm. Som jag upplevde, han försvann lite grann. Det var liksom, han gjorde ett antal filmer, men...
Ja, precis. Jag tror att han har regisserat. Han har gett sig in på regi väldigt mycket de senaste åren. Ja.
Vad tycker du om själva repliken som sådan?
Jo, men alltså, det är ju, den är ju rätt skön, för att någonstans handlar det om att det är en av dem som har det mentala övertaget. Och den andra vill liksom på något vis för sig själv bevisa att det inte är så.
Ja.
Men genom det han säger så visar han ju att han tvivlar lite grann. Va?
Ja. Ja,
och det gör att den andra får ännu mer övertag och kan säga det här.
Mm.
Why don't you pull the trigger and find out? Vi går vidare.
You sure you're ready for this?
I'll do my best.
Your best? Losers always whine about their best. Winners go home and fuck the prom queen.
Ja, det var det där, alltså från The Rock med Nicolas Cage och Sean Connery, och det är Sean Connery som säger den här repliken med sina speciella S.
Jag gillar det. Han låter så jävla speciell. Alltså. Och sen tycker jag att jag upplever också att Sean Connery, jag förknippar inte honom med den här typen av karaktär. Han är alltid, för mig, lite så här mer gentlemanaktig på något vis. I den här filmen så är han ju en riktig jävla hårding.
Mycket bra.
Vi går vidare.
Jajamän.
Go ahead, make my day.
Riktig klassisk filmreplik det där, du.
Ja, Dirty Harry, Clint Eastwood.
Brorsan, kommer jag ihåg, han introducerade mig till Clintan och Dirty Harry. Det var ju det hårdaste man kunde kolla på 70-talet, vet du.
Ja, och det är lite skönt också, för jag har alltid föreställt mig, alltså när jag tänker tillbaks på filmen, så ser jag då Clint Eastwood säga de här coola replikerna med en jävligt mörk röst. Men han har ju en ganska len och vänlig röst, just. Liksom, så han bara säger de här dräpande kommentarerna med en skön, snäll, vänlig stämma, liksom. Det är jävligt skön motsägelse på något vis.
Samtidigt som man drar fram den här jävla luftvärnskanonen till pistolen, Magnum 44. Hur jävla stor som helst, alltså. En riktig tidlös klassiker det där, du.
Here's Johnny!
Stenhårt det där du. The Shining.
Precis.
Riktig jävla favoritfilm. Alltså, vilken psyk-thriller det där är.
Mm. Jack Nicholson mot Shelley Duvall.
Ja, just det. Och jag hörde någonstans där att Stanley Kubrick,
regissören,
ja, just det. Han tydligen då, alltså mellan tagningarna, så psykade han henne, hette hon skådespelerskan här?
Ja, Shelley.
Ja, just det. Stressa upp henne och gjorde henne extra nervös bara för att hon skulle bli så här extra trovärdig i själva filmen. Ja. För han lyckas rätt bra där.
Eller? Verkligen. Ja. Ja, det är starka scener.
Nej.
Wanna play games? Say hello to my little friend!
Ja, say hello to my little friend. Ja. Och den lilla vännen var alltså då ett jävulskt maskingevär. Jag kan inget om vapen, men det var kraftig bössan hade jag handen där. Den gode Al Pacino från filmen...
Snövit som han var också.
Från filmen Scarface. Just det här, i slutscenen så sitter han med, fan, en hel hög. Jag skulle säga en...
5-kiloshögen.
Ja, 5-kiloshög med kokain. Han har kokain ända upp i ögonbrynen liksom. Och är så fullmatig. Och liksom känner att han ska försvara sitt imperium in i det sista. Och, ja.
Ja, fy fan. Ja, hårda filmrepliker där, du.
Sannerligen. Du, förresten, Deep Purple släppte ju en platta här för några dagar sedan.
Ja, just det. Infinite heter den ju.
Precis.
Jag har läst lite recensioner och har fått jävligt bra. Ja, du vet, 4 av 5 och så vidare och så vidare.
Vad kul.
Gubbjävlarna kan ändamål på i nästan 50 år, du.
Ja, det är bara att lyfta på hatten.
Ja, verkligen. Det ger en hopp om en framtid som gammal rocker själv.
Ja, precis.
Jävla visst. Ja. Och med anledning av detta så fick ju vi faktiskt chansen här för ett tag sedan att snacka med Ian Gillan också. Ja, sångaren i bandet alltså.
Just det. Och nu för tiden, det är klart att de har det jäkligt bra på turné och flyger bra flighter och bor på fräcka hotell. Ja. Men vi passade på att fråga honom hur det var i tidernas begynnelse när de drog igång Purple.
That's when we used to get 6 guys and all the equipment into one like transit van and just be on the road for days and days and days until we couldn't stand the smell anymore. Yeah. And but it was how you learned, you know, your business and all that sort of thing. So, and I remember in we used to go out and do the story, the German clubs, you know, when we were kids, and used to play for 2 weeks, 5 shows a night, 8 shows on Saturdays and Sundays, and it was normal. And so, and you know, 3 or 4 of us sharing a room, and all we could afford was one giant sausage a day. Yeah. And we used to steal bread rolls and mustard and steal dog biscuits and stuff like that to live on. And so is there any difference now? Well, oh Christ, yeah. I need a golf cart to get from one end of my suite to the other. And
ja, det var inte bättre för direkt för Deep Purple när de turnerade på när de drog igång turnerandet på 60-talet. Det var 8 spelningar om dagen och de fick
dela på en korv och lite hundkex.
Ja, en jättestor korv, så snodde de hundmat för att kunna ha, för att överleva.
Ja, det är väl det där som skapar ett tight solid rockband som Deep Purple, vet du.
Ja, med tanke på att de har hållit på i alltså närmare 50 år så undrar man ju hur länge ska de orka hålla på?
But Ian, do you feel like you're heading towards the end of the road now, or?
I don't know, you know. I go out shopping, I walk down the street and I hear every now and again a clang on the pavement behind me and I look around and something else has dropped off. But, I mean, nothing vital so far. So it's only because I'm constantly reminded of how old I am and how long we've been going. That you think of it, you know what it's like, you know, the last thing in your mind when you're in the rehearsal room or when you're on stage or recording or whatever. It just goes on and on. So I think, in fairness, what we're saying is it's the end of the intensive tours.
Ja, det verkar ju som att det här blir den sista långa sammanhängande turnén som de gör i Deep Purple. Fortsättningsvis så kan de tänka sig kanske göra enstaka festivaler och...
Ja, det är precis. Jag kunde ju fan inte hålla mig heller, Mick, i och med att jag hade Ian Gillan på luren. Jag var ju tvungen att göra ryktestestet också. I read somewhere that you used to make a living out of giving tango lessons.
What?
Yeah, I read somewhere that you were, you know, like giving tango lessons for ladies and...
No, that's not true at all. No. What? I used to dance. I used to go to ballet. My grandfather was an opera singer and my uncle was a jazz pianist. My grandmother was a ballet tutor. I was a boy soprano in the church choir. I had an adventurous childhood, but... Tango?
Nej, ingen tango för Ian Gillan från Deep Purple.
Nej.
Men däremot lite, har han dansat ballett.
Ja, det var ju lite överraskande. Ja. Ja, det här ryktestestet lockar fram en del intressanta stories. Alltså.
Gör verkligen det.
Men du, vi bad ju honom göra det här också.
Pick of the week.
Ja, och vi bad honom då faktiskt välja en låt från Deep Purples senaste platta Infinite.
So Ian, what song do you want to pick from the new album?
Yeah, Johnny's Band. It's a rock song. It's about, you see it all the time with young sportsmen and musicians. You can train all your life or prepare all your formative years. The one thing you can't prepare for is success. And how to deal with that is different for everybody. But it changes your life. Some people can handle it, some people survive, and some people get through, and some people kind of fall by the wayside. And that's what this song's about.
Ja, då ska vi alltså ta och lyssna på Ian Gillans Pick of the Week, Johnny's Band.
Och med detta tackar vi för oss här på Rockbrunchen Uncut.
Klassiker.